Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Idag gästas vi av journalisten Martin Schibbye som blev känd för allmänheten 2011 när han och kollegan Johan Persson greps av regimen i Etiopien och sattes i fängelse i 14 månader, oskyldigt dömda för terrorbrott. Schibbye återvände till regionen för ett par år sedan, denna gång till Etiopiens grannland Eritrea, för att söka svar på vad som hänt med den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak som suttit fängslad där i över 18 år. Vi räknar dagarna Dawit Isaak varit frihetsberövad och han har blivit symbolen när man hyllar pressfriheten. Men få av oss känner egentligen till hans historia, varför han sitter fängslad och vad för typ av land Eritrea är. Om allt det här handlar dagens avsnitt. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Martin Schibbye.
Tack så jättemycket.
Jag bara en sån här fundering. Innan jag läste din bok, frågade mig själv vad hade jag för bild av Dawit Isaak innan det? Och jag tänker, som väldigt många andra har, alltså allmänheten är det, är det här med att man har räknat dagarna som han har suttit fängslad. Jag tänker, DN hade ju det, jag vet inte om de har det fortfarande, med det här med att man, liksom, man räknar hans dagar. Och någonstans där stannar allting för mig. Jag vet inte mycket mer än att det är en journalist som är fängslad och så räknar man hans dagar. Och jag vet att också att rocktecknaren Martin Kellerman har gjort en ganska rolig stripp på det där också, att han har en bild på någon så här politiker, någon viktig Petter som är på någon ruta, så står det så här under Sveriges budskap till Eritrea är väldigt tydligt, vi kommer fortsätta räkna dagarna tills Dawit Isaak är fri. Att någonstans där stannar det. Så jag undrar, vad var det som fick dig att intressera sig för hans fall?
Nej, men det var, en av orsakerna var just det, att Dawit Isaak för mig, när jag liksom ställde mig frågan vem är han, också konstaterade att men han är en symbol, en ikon och ett räkneverk. Att 4 000 dagar blev 5 000 dagar blev 6 000 dagar, det vill säga över 18 år här nu i höstas. Och att någonstans så stod också den symbolen i vägen för en verklig solidaritet, för en förståelse av människan av kött och blod. Och det var ju där någonstans jag kände att det som saknas i berättelsen om honom är inte kraven på hans frihet eller liksom ännu en kulturtext som kräver släpp Dawit Isaak, utan det som saknades var journalistik om människan Dawit Isaak. Vilken typ av journalistik ledde honom till fängelset? Vad var det som fick honom att bli journalist? Vad skrev han för texter? Vem var han som människa? Att jag hade inte svaren på de frågorna, trots att jag hade stått på pressfrihetens dag och krävt hans frihet. Det var väl en orsak. Och på ett sätt så är det ju bra att bli en symbol, eftersom ja, men han blev ju verkligen en ikonisk symbol över bristen på pressfrihet. Men jag tror också att det finns en risk när människor blir symboler att de upphör att vara just människor. Så det var ju ambitionerna med min bok, att söka de svaren på vem människan var. Men jag har också känt en frustration över att frågan om hans öde inte har liksom tagit höjd. Att vi saknar också kunskap om regionen, om Eritreas historia, om det som händer nu med utvecklingen i grannlandet Etiopien. Det var väl också det andra skälet till att jag ville skriva en bok om Dawit Isaak, att sätta också hans fall i ett större sammanhang. Där någonstans började det. Och sen finns det väl såklart alltid, alltså det finns väl professionella skäl till att man skriver de böcker man gör eller ägnar tid åt de reportage som man skriver, men sen finns det väl också personliga förklaringar till det. Och jag tror inte att jag hade skrivit boken om Dawit Isaak och hans 18 år i fängelse och livet fram till dit om jag inte själv också hade haft erfarenheter av att ha suttit fängslad som samvetsfånge. Och just den värsta känslan någonstans, eller värsta rädslan, var väl egentligen inte de fysiska hoten eller rättslösheten eller bristen på mat och mediciner, utan den där tanken om att tänk om människor glömmer bort mig. tänk om det blir en vardag att jag sitter här, att man bara vänjer sig. Ja, där sitter det svenska journalister fängslade. Och att tiden går.
Att du blir ett räkneverk.
Ja, att jag blir ett räkneverk till slut. Ja. Och någon sån där som man pliktskyldigt tar upp i tal på pressfrihetsdagen. Så att det är klart att det spelade in. Och det är också någonting med den här tidsrymden 18 år. Det går ju snabbt att säga. Men om man tänker sig hur mycket tid det är. Alltså hur stor del av en människas liv. Mm. Liksom 18 julaftnar, 18 födelsedagar. Han missar att se uppväxten av sina barn. Det är 18 år som har tagit ifrån honom liksom, i sin relation till sin fru. Det är en oerhörd mängd tid. Och glömskan är också en sån oerhörd stark kraft. Och därför blev väl också en av drivkrafterna med boken att göra den som en protest mot glömskan. Som en protest mot att han hade blivit ett räkneverk. Att vi måste börja se honom som en medmänniska och också börja se den journalistik som ledde honom till fängelset. Och den processen har väl också gjort att jag har gått från att tycka synd om Dawit Isaak till att känna en väldigt stolthet över att vi har den typen av kollegor i Sverige som tar det här yrket på det allvar som Dawit Isaak tog det på och också betalade högsta priset för det, att han betalade med sin egen frihet. Mm.
Innan vi kommer in på Isaak och hans liv och hans gärningar, jag vet att du har nämnt det i föredrag jag sett dig hålla och även i din bok, att för att verkligen förstå honom, och som du är inne på nu här också, så behöver man förstå Eritrea och även grannlandet Etiopien. Men om vi tar Eritrea, kan du berätta lite grann, vad är det för land?
Så när Dawit Isaak föds 1964 i Asmara, då, nuvarande Eritreas huvudstad, då är ju inte Eritrea ett eget land. Och det är väl ett av fundamentan att förstå. Då är ju landet en del av Etiopien. Och för att göra en lång historia kort, så innan andra världskriget så är italienarna på plats och sen så sparkas de ut av engelsmännen. Och sen efter andra världskriget så diskuterar man inom FN hur ska man göra med Eritrea. Och man bestämmer sig för att inte ge landet sin självständighet utan det ska bli en federation med Etiopien. Men Haile Selassie då, som sitter på Etiopien, känner att nej, den här kalven ska hem till sin mamma och inkorporerar Eritrea i då det riket. Och någonstans där så föds ju Dawit Isaak in i en politisk situation där det redan pågår en kamp för självständigheten i Eritrea. Där det finns starka krafter som vill frigöra sig från Etiopien och vad man upplever som den etiopiska ockupationen. Det är en tid då man inte kan tala tigrinja hur som helst utan det officiella språket är amarinja, det vill säga det stora språket i Etiopien. Men Dawit Isaak föds också in i en ganska välbärgad familj, en övre medelklassfamilj. Och en av de första bilder som jag sett på honom när han är 4-5 år så står han tillsammans med sina bröder och systrar och sin mamma och pappa i den ostfabrik som familjen hade. Eller fabrik och fabrik, men den byggnad bakom villan där man tillverkade osten. För familjen drev en italiensk delikatessbutik som heter Casa del Formaggio. Och det där gjorde ju att man kunde förse befolkningen i det här krigsdrabbade landet med liksom ricotta och italienska delikatesser och salami. Och man hade allt möjligt då, som också gav en stadig inkomst till familjen. Barnen kunde skickas till skolor, mamman kunde vara hemma. Hon kunde läsa och skriva, lärde barnen läsa och skriva. Men under barndomen, trots att de då är privilegierade jämfört med många andra eritreanska familjer vid den här tiden, så är de ju också drabbade av ockupationen och censuren. Familjen har en radioapparat men vågar inte lyssna på den helt öppet utan har den inlåst i ett skåp längst in i ett rum. Men väl på kvällarna så tar man ibland, eller man öppnar skåpsluckorna och sätter på den här liksom kristallmottagaren som tar ett tag att värma upp. Och sen kan man då få in gerillans sändningar från landsbygden med rapporter om hur kampen går, hur man bekämpar etiopiska soldater och hur fler och fler ansluter och fler områden av Eritrea befrias. Och när man pratar med skolkamrater till Dawit så berättar ju de hur han varje dag på skolan efter att ha hört de här rapporterna kunde liksom inte hålla tyst utan han berättade om vad han hade hört. Och gav ett ganska så här lillgammalt intryck när man pratar med barndomsvänner att han gick inte och spelade fotboll på rasterna utan efter skolan så gick han ofta till bingohallen och satt med pensionärerna och lyssnade på pratet om politik och landets historia och sådär. Så han sögs ju in i ett intellektuellt klimat där man diskuterade liksom politik och kamp för självständighet. Och när han också började skriva egna berättelser och historier och sen också teaterpjäser som sätts upp på skolan, så rymmer de en kritik av liksom situationen i Eritrea, vilket gör att en del av hans pjäser censureras. Han kan inte spela dem, och han gör sig redan som tonåring ett namn nästan som dramatiker på grund av hans pjäser och hans berättelser.
Vad är han kritisk mot där i pjäserna?
Alltså, de handlar om förbjuden kärlek, kärlek över klassgränserna, om den sociala liksom situationen i Asmara. Och det var ju så att man var... Framförallt handlar det om att han inte fick heller uppföra pjäser på sitt eget språk, utan bara genom att skriva pjäser på tigrinja så var det ett ställningstagande och någonting som sågs med liksom skepsis från ockupationsmakten. Och det här gör ju också att under han som David växer så intensifieras ju också kampen för självständigheten, och vad som börjar som ett gerillakrig av då en liten grupp liksom soldater. Efterhand så erövrar man ju stridsvagnar och pansarskyttefordon och annat av den etiopiska armén, och lyckas ju liksom slå dem också i flera stora pansarslag och militära slag. Och svaret blir ju en ännu större repression. Man förbjuder under en period folk från att röra sig fritt i Asmara, det är undantagstillstånd, det är utegångsförbud. Och då känner ju Davids föräldrar att vi måste skicka iväg våra barn. De kommer att tvångsrekryteras nu till armén eller tvingas in i grillan. Vi får skicka dem till Europa. Och man har också resurserna att kunna göra det. Så att 1987, som 20-någonting då, så skickas Dawit Isaak till Sverige.
Och det är en rädsla från familjen att han ska rekryteras och komma in i armén helt enkelt?
Ja, och också när jag frågat familjemedlemmar, men varför Sverige, så berättar de att det fanns ju mycket svenska kontakter med Eritrea genom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och alltså svenska missionärer som hade rest till regionen och byggt skolor. Och då tänkte familjen, men ett land som skickar sina medborgare till andra länder för att bygga skolor måste ju vara ett bra land. Dit skickar vi våra barn. Så att de hade inte så mycket kontakter med Sverige innan, utan det var så att säga Sveriges rykte som fick dem att skicka David dit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Låt oss fördjupa oss i David Isaak då. Vad händer när han kommer till Sverige?
Han kommer först till en flyktingförläggning, och sen så kommer han till Lerums kommun som Lerums första flykting. Och metoden för att förstå det har ju varit att liksom ta mig till plats där han har varit och sen leta efter, finns det någon här som minns honom? Och i Lerums hade jag turen att hitta kommunens flyktingsamordnare 87. Hon heter Helena Strander och hon bodde kvar i Lerum, var pensionär sedan länge. Men hon mindes ju mycket väl när David kom, eftersom han var kommunens första flykting. Alltså det var ett 80-tal, Olof Palme hade lagt om politiken och uppmanat kommuner att ta emot flyktingar. Främst var det Iran-Irak-kriget man hade tänkt sig att förbereda att ta emot flyktingfamiljer ifrån. Och hon blir rekryterad, hon jobbar i Genève för Förenta Nationerna, men tas då hem och beskriver ganska spännande hur hon innan Dawit Isaak kommer liksom är runt i kommunen och föreläser om diskriminering, om rasism, om kulturkrockar på kommunala verksamheter och företag. Och sen ligger hon i, liksom, på golvet i lägenheten som ska bli Dawit Isaak på Andersvägen, tredje våningen, och skruvar ihop möbler, soffor och bord från Ikea och fyller kyl och frys med mat och skafferit med müsli. För att kommunens anseende står på spel. Alltså, det är ett prestigeprojekt nu och ingenting får gå fel. Det är de instruktionerna hon har. Liksom, och ingenting ska sparas.
Det har hänt saker,
ja, verkligen. Men sen precis då, hon känner, nu är jag klar, nu kan hon låsa och lägenheten är städad och fin. Och så kommer hon upp, herregud, jag har glömt skokräm. Så att hon bara springer ner till skobutiken som är öppen och köper skokräm och lägger i hallen. Och så här, det var tur, vad skulle han tro liksom, om Lerum? Och Dawit Isaak kommer, men han vill inte sitta där i lägenheten. Liksom. Han frågar henne om han kan hjälpa till, och tillsammans skruvar de upp våningssängar då till familjerna från Iran och Irak-kriget. Och de lär känna varandra, och hon beskriver ju Dawit Isaak som, ja, men verkligen en person som gör ett starkt intryck. Alltså, han är lång, han är stilig, han är liksom intellektuell. Och ja, men de får en väldigt fin relation ganska snabbt, men också väldigt hemlighetsfull. Att han berättar inte mycket om kriget. Han har den här liksom väldigt starka integriteten. Och när hon väl pushar någon gång och säger, men kan du inte berätta om Eritrea, varför du flydde? Så säger han till henne att, ja, men landet är ju fortfarande i krig. Alltså, ord kan få människor dödade, men Eritrea kommer snart att bli fritt och då ska jag berätta. Och då ska jag också åka tillbaka direkt. Och det beskriver hon ju som en skillnad mot de andra flyktingarna som hon tog hand om. Att de var inställda på ett liv i Sverige, sätta sina barn i skolor i Sverige, lära sig svenska. Medan Davids fokus är, Eritrea ska bli fritt, jag ska hem. Mm. Det här är verkligen en tillfällig paus. Mitt liv är i Eritrea. Och 91, när Eritrea blir fritt, så återvänder han ju också omedelbart till Asmara. Men det är också intressant, för under den här perioden så färdigställer han ju mycket av de skönlitterära verk som han påbörjade i sin ungdom. Och det han skriver då är ju också prosa och poesi och dramatik. Det är inte journalistik. Och det är väl också något som slog en under det här arbetet, att när man intervjuar barndomsvänner till honom, och så hör man av sig och säger, jag vill prata med dig om journalisten David, för du kände honom som liten, eller hur? Och folk bara, va? Journalisten? Han var ju akrobat, eller han var ju så här dramatiker, eller han skrev ju barnteater. Och han var ju mycket, mycket bredare i sitt skrivande än kanske den här ikonen av honom som någon form av granskande, grävande journalist. Det var han ju inte alls, utan tvärtom en liksom väldigt gestaltande penna och väldigt... Ja, man skrev mycket om kärlek, om Asmara, om liksom bostadsfrågan, om dikter. Och
han skriver något mer eller mindre Romeo och Julia.
Ja, han skriver ett Moses och Manna, ett sånt där epos på vers om två ungdomar som är olyckligt kära i varandra och från olika klasser, och som gömmer sig från sina föräldrar och hånglar på rummet. Och, ja, men typ av liksom ungdomslitteratur, liksom så. Och jag tror att i det så liknar han väl mer tidiga svenska arbetarförfattare, alltså Ville Moberg eller Ivar Lo. Alltså man växlar mellan liksom journalistik och skönlitteratur på ett annat sätt än vi kanske idag tänker oss. Idag är man ju mer i sitt fack. Sådär. I och för sig är många journalister som skriver deckar. men han rörde sig liksom mellan genrerna väldigt fritt, från dramatik till journalistik och prosa.
Hur gammal är han när han kommer till Sverige?
Jag är född 64 och kommer 87 ändå då. 23.
Ja. Ja. Just det, så det är en ganska ung vuxen som kommer till Sverige. Och hur såg hans liv ut här i Sverige då? Alltså, då är han från 87 till 1991, så bor han i Sverige.
Först i Lerum, och sen så skaffar han sig en lägenhet i Göteborg. Han söker också jobb, mycket för sin egen skull, men också för att bidra med pengar till då grillan i Eritrea och kampen. Han söker bland annat, han ser en annons i GP att de söker städare, och då tar han sig till, jag tror, Sprängkullsgatan i Göteborg, till den här städfirman, och går in där och kan, jag har liksom aldrig jobbat med innan och kan liksom inte jag vet inte hur han svenska är vid den tiden, men jag tror han pratar engelska. Men han gör sånt intryck på hon som driver städfirman så att hon anställer honom direkt på stående fot. Mm. Alltså han hade den liksom utstrålningen på något sätt. Men att hon också är väldigt orolig för att han då ska städa Abbas konservfabriker och på Hisingen och andra fabrikslokaler. Hon är rädd att han ska utsättas för rasism. Så att hon hämtar honom varje morgon, skjutsar honom till fabriken och går med honom när han städar så att ingen ska utsätta honom för någonting rasistiskt. Och sen skjutsar hem honom igen till lägenheten på Hisingen. Så han hade en otrolig förmåga att beröra människor. Att han fick och lärde känna folk väldigt, väldigt snabbt. Han tar också ett jobb sen som vaktmästare på en storkyrkan i Göteborg och jobbar där under en period, och då jobbar han mindre på städjobbet eftersom vaktmästarjobbet är på heltid, och blir också en del av församlingen i kyrkan och för många också samtal med diakoner och präster där, och kommer i kontakt med kubaner som hungerstrejkar för demokrati på Kuba och i en del av den diskussionen under liksom 80-tidigt 90-tal i Göteborg.
Så det är i alla fall en konstant politiskt intresserad person.
Ja,
även
ja.
Om man då inte är politisk journalist vid den här tidpunkten och skriver skönlitteratur och annat. Men han verkar vara väldigt politiskt intresserad, politiskt aktiv.
Absolut, när det handlar om landets frigörelseprocess så blir han ju också mer och mer aktiv i Eritreanska riksförbundet och sen i andra organisationer. Och då handlar det om att uppvakta politiker också under den här tiden. Att få svenska politiker att förstå att man borde ta Eritreas parti. Det är ju lite av en okänd konflikt, ändå en underrapporterad konflikt under hela 80-talet. Det finns ett fåtal svenska journalister. Nu står det still. Lars Bondestam är nere, men omkommer. Donald Boström som delar mörkrum med andra journalister som också omkommer i Eritrea är nere. Men det är väldigt få som rapporterar om Eritrea. Det finns en del solidaritetsarbete i Sverige ungefär som lite FNL-rörelse inspirerat, där man vill skickar svenska sjuksköterskor och läkare och så för att stödja gerillan. Men det är väldigt, väldigt liten skala. Och det är väl också en tid då mycket av Eritrea är liksom, men det är inte kopplat till Sovjet, det är inte kopplat till Kina. Det är liksom, det är en egen fågel som ingen riktigt vet vad man ska placera.
Mm. Och sen lär han sig svenska och får en familj här, eller vad händer sen?
När det väl är fritt så flyttar han direkt ner till Asmara och träffar ganska omgående en fru, en grannflicka i området där han också växte upp. Gifter sig och får i snabbt takt 3 barn under 90-talet. Först tvillingar och sen en till tjej. Och pendlar mellan Asmara och Stockholm och har mycket idéer om biståndsprojekt som han vill dra igång. Satsningar mot AIDS, men också arrangerar skrivkonferenser, teaterkonferenser. Och ofta så vill han liksom mer än vad de eritreanska myndigheterna vill. Hans projekt bär inte alltid frukt, utan det kan vara så att allting är klart. UD är på, ungefär någon svensk folkrörelse är på. Det finns organisationer i Eritrea som vill dra igång det här projektet, men så säger den eritreanska regeringen alltid i slutändan nej, 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 nej. Men han ger inte upp utan fortsätter försöka, för att han vill någonstans sammanföra våra länder. Och han har ju med sig mycket tankar och idéer från Sverige och pratar mycket med vänner om Sverige. Och de liksom blir trötta på honom, att han alltid, men i Sverige hade vi gjort så här, eller i Sverige gör vi så här. Och han liksom, han tänker väl att Eritrea borde bli som ett svenskt välfärdssamhälle och tar med sig svenska tankar om yttrandefrihet, tryckfrihet, demokrati till den eritreanska diskussionen. Men blir sedan 97 rekryterad då till landets första privata tidning. Och det beror ju på att chefredaktören där har hört honom läsa novell i radion och tänker att men shit, den här människan, han kan skriva. Han kan rekrytera som journalist. Och sen jobbar då David som journalist för Setit från 97 till 2001, då han grips.
Mm. jag är bara lite nyfiken fortsatt kring Eritrea då, innan vi kommer in vidare in på mer om David. Jag har förstått att Eritrea kallas av många Afrikas Nordkorea. Det ska vara att det är en väldigt repressiv diktatur och att journalister har en väldigt tuff situation där. Varför har det blivit så?
Jag tror det har att göra med hur landet vann sin frihet. Alltså 91 så lyckas det lilla landet mot alla odds besegra den tidens då starkaste militärmakt på kontinenten. Man gör det utan någon som helst hjälp från omvärlden. Det är klart att Berlinmurens fall och annat bidrar till att den liksom, diktaturen i Etiopien, Mengistu och Derg-regimen som den kallas, faller sönder. Men det är också en seger som man inte kan ta ifrån det eritreanska folket. Och det är en seger som kommer efter 3 decennier av krig. Så att alla har ju betalt ett sånt fruktansvärt högt pris för det här landets frihet. Det finns inte en familj som inte har någon som inte längre lever idag, men som har gett sitt liv för att landet ska finnas där på kartan och ha sina gränser. Och den första perioden efter självständigheten är ju en väldigt period av eufori. Och man tänker sig att nu ska alla drömmar om mänskliga rättigheter, demokrati, kvinnlig frigörelse implementeras. Men det finns också en politisk kultur som, där man ser sig själv som överlägsen andra länder. Och man ser att vi har gjort någonting som ingen annan hade kunnat göra. Man inspireras såklart av andra länder som har kastat det koloniala oket av sig. Men man ser också vad de har gjort som har lätt dem in till nya problem, att hamna i ett nytt kolonialt beroende eller ett biståndsberoende, så man tackar nej till bistånd utan vill då bygga upp en självständig ekonomi. Och jag tror att den politiska kulturen delvis kan förklara det som sen händer i Eritrea när landet 98 hamnar i ett nytt krig med Etiopien. Ett krig som egentligen idag alla ser som onödigt. Det var ju bröder och systrar som nyss hade kämpat tillsammans. Men konflikter kring villkoren i hamnarna, konflikter kring den eritreanska valutan och då en dispyt kring en gränsstad som heter Badme leder ganska snabbt 98 till ett nytt fullskaligt krig där Etiopien bombar flygplatsen i Asmara och det eritreanska stridsflyget bombar Mekele i norra Etiopien och sen är kriget igång. Efter det så utbryter ju en efterkrigsdebatt kan man säga, där många ifrågasätter, men varför blev det krig? Varför stoppades inte kriget? Och varför dog så många? Och i den debatten så väljer också David Isaks tidning som han då har börjat jobba på, som heter Setit, att publicera ett öppet brev som kritiserar presidenten, som kräver demokrati, som kräver reformer. Och man publicerar ju det brevet medveten om att där är riskfyllt. Men David Isak menar ju att allmänheten har rätt att veta, har rätt att få ta del av den här kritiken. Men det leder då till att tidningen stängs ner, alla privata medier förbjuds, det finns bara statliga tv-radio kvar och landet går in i ett undantagstillstånd, ett krigstillstånd där grillaledarna då som har hängt av sig uniformen och satt på sig kostymer ser det här som en fortsättning av egentligen självständighetskriget. De befinner sig fortfarande i krig, för de är inte Eritreas gränser säkrade, utan de har ett militärt perspektiv på alla frågor. Säkerheten går först. Man bygger upp en enorm värnpliktsarmé med där människor tjänstgör på oviss tid och en, liksom, på så sätt en kommandoekonomi på många sätt. Och det leder ju till att saker som demokratiska fri- och rättigheter, pressfrihet och annat är satt på undantag. Men jag tror att man, för att förklara varför de hamnar, så är det i historien man måste leta. Man måste någonstans försöka se hur de ser på sin omvärld. Att det är ett land som inte ens har fyllt 30 år. Och de är rädda att det landet ska upphöra att existera om man visar sig svag. Eller om man på något sätt gå med på att vi också har brister, så ger man fienden ett argument. Om man själv jämför dem med Nordkorea så blir de ju helt vansinniga. Om du ställer den frågan till en eritreansk minister. Så de blir ju helt, de går ju taket över den jämförelsen. Och på många sätt är den felaktig. Alltså jag skulle säga att diasporan reser ju liksom relativt fritt in och ut ur Eritrea. Det går även att som flykting återvända, be om ursäkt och komma tillbaks till Eritrea. Men det är fortfarande ett land som tusentals människor flyr ifrån mycket tack vare, eller på grund av värnpliktssystemet framförallt. Men också att det finns en tydlig generationsklyfta där ungdomarna ser på föräldragenerationen och någonstans beundrar det de gjorde. De stod 3 decennier i skyttegravarna. De gav landet sin frihet. Men själva är man inte beredd att stå 30 år i en skyttegrav. Alltså man vill mer av livet. Man vill leva ett fullständigt liv. Man vill kunna försörja sig själv. Man vill kunna skaffa familj. Man vill kunna se en framtid för sina barn. Och det är också en av drivkrafterna till att människor flyr. Så det finns ju både liksom push- och pull-faktorer i det där. Men det finns ingen censur av internet i Eritrea. Det går att komma åt oppositionens liksom hemsidor. Varenda liksom hus i Asmara har ju en parabolantenn och folk ser Al Jazeera, BBC, CNN och är liksom uppdaterade på situationen. Även om det är förbjudet med privata medier i landet så får man ju in omvärldens nyhetskanaler. Och det kan ju bero på att man inte har den tekniska kapaciteten att censurera. Hade man haft det hade man kanske gjort det, men de facto så finns det ingen sån censur på plats. Det är också oerhört få som använder internet såklart. Om man ser det över hela landet så är internetpenetrationen bland den lägsta på kontinenten. Men, vilket gör att jämförelserna med Nordkorea haltar på så sätt. Men det finns ju på vissa sätt är de ju värre än Nordkorea, och det handlar om hur man behandlar fängslade dissidenter. Jag menar även Sverige som ju är skyddsmakt för USA i Nordkorea via vår ambassad får ju träffa tillgång till amerikanska fångar och får ju träffa dem och kan bedöma liksom deras status och så. I Eritrea så förvägrar ju Sverige tillträde att besöka en svensk medborgare, och i det avseendet så går de ju längre än Nordkorea.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kan du berätta då vad som händer med tidningen? Han börjar jobba på tidningen och han blir sen fängslad. Vad är det som händer här?
Tidningen väljer att vara lojal med journalistiken och informera allmänheten om den här efterkrigsdebatten. Man låter oppositionen publicera sina upprop, och för det stängs också tidningen ner. Och i det läget så väljer Dawit Isaaks kollegor att fly landet eller gömma sig. Men Dawit själv gör inte det. Och många försöker varna honom. Svenska vänner, eritreanska vänner. Så här, ser du inte vart landet är på väg? Ser du inte att Isaias Afewerki nu har valt att stänga dörren till en demokratisk utveckling efter kriget? Men Dawit Isaak svarar kritikerna och säger, men jag ser ju det ni ser. Absolut. Men just därför behövs jag här som journalist. Just därför behövs det journalistik så vi kan lösa de här motsättningarna i spalterna. Och han menar att Eritrea har stått inför större utmaningar än debatten om när konstitutionen ska införas. Att vi har stått inför krig och kamp för våra liv. Den här frågan borde vi kunna lösa i ett fritt samtal. Men då den 23 september 2001 så knackar det på familjen Isaaks dörr, och det är hans dotter Betlehem som då har hunnit fylla 7 år som öppnar. Och 2 civilklädda poliser kommer in, och hon tänker att det är kompisar till hennes pappa. Och slår sig ner, och mamman bjuder på en riktig sån här eritreansk brakfrukost, så som den eritreanska gästfriheten innebär, att man tar verkligen hand om sina gäster, så de får liksom italienska delikatesser och kaffe och te och bröd. Ingenting saknas, och de låter sig väl smaka, och sen säger de till Dawit att vi vill att du följer med oss på ett förhör. Och han är väldigt lugn hela tiden. Och Betlehem försöker också så här läsa av hans ansikte och se, verkar han orolig eller inte. Men det verkar lugnt. Och sen så förs han bort. Och något av det sista som någon hör honom säga är att han hälsar till sin fru och säger: ta hand om mina barn, se till att de går i skolan. Att han någonstans inser att det här kanske blir mer än ett förhör. Eller så tänker han att det är en liten hicka och snart är jag tillbaks. Men det är över 18 år sedan det, man hör honom säga det.
Mm. För när han säger det, man kan ju misstänka ändå att han har begripit att någonting hemskt är på gång att hända. Mm, mm. Hemsk scen där med att de bödlarna tar sig friheten att äta en liten bit god mat innan de kommer med det här beskedet.
Ja.
Och det är det sista som vi känner till. Eller vet vi vad som händer därefter?
Sen finns det ett brev som han lyckas smuggla ut. Och där han beskriver hur att det inte hålls några förhör med honom. Utan han beskriver att han ligger som en flaska. Men han tackar också alla i Sverige för... Eller han förstår att det finns ett solidaritetsarbete i Sverige för honom. Sen 2005 plötsligt så vaknar ju många till nyheten av att Dawit Isaak har släppts fri. Att det blir en världsnyhet, att han har tagit sitt sjukhus och snart ska återvända till Sverige. Och ambassadören intervjuas och utrikesministern intervjuas. Och i Göteborg så arrangerar kyrkan en stor fest för familjen. Och i mammans trädgård står det 200 personer och stampar. Och hon hinner inte ens prata med sin son. För hon måste ta hand om alla gästerna som är där och firar hans frihet. Men han kommer aldrig. Och dagarna går. Och plötsligt så förstår folk att han har förts tillbaka till cellen och gripits igen. Och det där är ju ett stort mysterium. Vad var det som hände egentligen? Var det Sverige som tog ut segern i förskott? Var det liksom ambassadörens eller utrikesministerns otacksamhet mot Eritrea i det läget som gjorde att man kände, hopp, ni tackar inte ens oss, då får ni inte hem honom. Eller var han kanske aldrig fri? Togs han bara till ett sjukhus för en kontroll och var ett missförstånd allting? Men efter att ha letat svar på den frågan, jag menar i Eritrea och runt om i Europa, så hade jag turen att i Mullsjö i Småland hitta en medfånge till honom som faktiskt satt fängslad med Dawit under de här åren. Och han beskriver hur Dawit Isaak plötsligt en morgon blir just uppropad och tillsagd att han ska släppas. Så att han delar ut sina tillhörigheter till de andra i cellen och sen försvinner. Men några dagar senare så står han i celldörren igen och är tillbaks. Och när den här medfången frågade Dawit om vad var det som hände, så sa Dawit att jag ringde hem till Sverige, det skulle jag inte gjort. Men ingen sa till mig att jag inte fick det heller. Men jag tror inte att även om Dawit i det läget klandrade sig själv, så hade ju den nyheten ändå kommit ut och blivit en världsnyhet. Jag menar, folk i Asmara såg ju och hade hört att han var fri, så att ja, om det hjälper honom eller inte, men jag tycker han är för hård mot sig själv i det läget. Det är inte hans fel att det blev som det blev. Men han ligger ju då under lång tid bara på sin madrass och helt uppgiven. Men efter ett tag så reser han sig upp och tar fram sitt block och så går han runt och tar upp beställningarna från medfångar till den lilla kiosk som han skötte, kan man säga, under sin tid där i cellen. På cigaretter och bröd och vad folk vill ha in. Och sen går han med den till fångvaktarna och är igång igen med de rutinerna som han hade i den där cellen. Och medfången beskriver också hur Dawit ofta satt och skrev och översatte böcker från tigrinja till svenska och svenska till tigrinja. Så även om det var mötet med honom gjorde mig ändå hoppfull om att Dawit Isaak har hittat sätt att hantera fångenskapen. Alltså han har hittat sätt att bibehålla sin intellektuella kapacitet. Han översätter, han driver en liten kiosk. Han ligger inte på sin madrass bara. Och det gjorde ju mig förvissad om att han fixar det här. Och jag tänker på andra samhällsfångar. Herregud, Nelson Mandela satt 27 år. Och alla tänkte att han kommer komma ut som ett vrak. Och komma ut liksom med högburet huvud och ledde Sydafrika ut ur apartheid. Alltså det... Sitter man för en bra sak så kan man hitta en inre styrka att se en mening med lidandet just då och klara sig även om det är väldigt, väldigt lång tid. Det som också gjorde mig trygg var att just då i alla fall beskrevs ju förhållandena i cellen, tillgång till mat, tillgång till sjukvård, som andra än de som eritreanska flyktingar har vittnat om containrar som är nedgrävda i öknen och där människor liksom nästan bränns ihjäl av värme. Under sådana förhållanden satt inte Dawit Isaak då. Och det är också mitt i allting en hoppfull signal.
Men det är ändå ofattbart att han har suttit så här länge och sen så kommer han ut några dagar. Jag tänker alltså att den här ofattbara lyckan att han återförenas med sin familj och få komma ut i frihet och sen tas tillbaks in i fängelse. Det är liksom som att dubbelt straff. Liksom.
Ja, det finns ju inget som är så farligt mentalt för en samvetsfånge som hoppet. Eftersom hoppet, om du släpper fram det så innebär det att du riskerar att bli besviken. Mm. Och att hantera besvikelsen över uteblivna positiva händelser är så svårt att hantera i fångenskapen. Jag menar, jag minns själv när man satt inlåst, absolut inga jämförelser övrigt mellan 14 månader och 18 år. Men just det där att man lärde sig att inte hoppas. För att hoppet var lite som en bit glödande kol som man kunde ha i handen och man ville hålla det vid liv, men man visste också så här, blåser jag på det här så ger det syre så kan det fullständigt förgöra mig. Det var en sån, att hantera besvikelse i instängdhet gjorde att man stängde av och liksom, nej, jag hoppas inte på det. Man satte mindre mål, jag hoppas på en tvål eller jag hoppas på att få gå ut imorgon eller, alltså, man satte realistiska målsättningar mer än friheten var helt otänkbar. Men jag tror ändå det är en erfarenhet också, för utifrån tänker man så här, ja, men det enda man tänker på i fängelset är väl att bli fri. Nej, det tänker man aldrig på. Alltså, mm. det är inte det som är det jobbiga, att vara frihetsberövad, utan man vänjer sig vid det ganska snabbt och är extremt anpassningsbar. Det jobbiga är andra liksom mer vardagliga saker i den situationen som känns som en seger. Att, jag menar, när han väl får in sina cigaretter eller man väl får sin kaffe så är man ju nästan gladare då än vad man kan vara i friheten när man får det första morgonkaffet. Alltså det är en sån, kroppen har en otrolig förmåga att anpassa sig till extrema miljöer. Så att friheten är, ja, men det är bara ett abstrakt begrepp. Ja, det är inte det som är liksom det jobbiga med att vara frihetsberövad, utan det är andra saker.
Den här medfången, Dawit Isaaks medfången, när var det sist han såg honom?
Jag tror, nu fick jag den frågan också när jag föreläste, nu blir jag lite osäker. Men det är ett antal år sedan, det är drygt 10 år sedan någonting. Så att det är, och på ett sätt är ju det är inte jättefärskt. Medfången satt i 13 år, men jag tror att han lämnade Eritrea 2012 efter 13 års fängelse. Så han grips ju ungefär samtidigt som Dawit, men släpps ju då långt tidigare. Men det är ändå liksom det senaste verkligt initierade beskrivningen av villkoren i cellen för Dawit. Det har funnits en mängd personer också i reportagearbetet som jag träffat på som berättar att jag satt med Dawit eller jag var fångvaktare då, men en del av de historierna har också varit svåra att verifiera och väldigt så här lösa i kanterna. Men den här medfången kunde ju berätta vilket cigarettmärke Dawit rökte. Han rökte Roseman och inte liksom någon svagare Nyala. Och jag menar, det är saker som jag också liksom kollat med hans familj som stämmer. Och det hade man ju inte vetat om man inte hade verkligen befunnit sig bredvid Dawit Isaak. Och kunde också beskriva 2005 års händelser från den andra sidan som stämde väldigt väl med tidsrymden som han var fri och Dawits förklaringar och egna ord och så, som gjorde att man verkligen, ja, men kan verifiera hans, stötta upp hans berättelse på andra sätt och med andra källor också. Men det är ett antal år sedan och det där är ju en huvudfråga. Ibland känner jag ibland att man ska börja med att säga så här, ja, men han lever, eller, för det är ändå vad många funderar på, den frågan. Men lever han då efter 18 år?
Absolut,
ja, det är den klassiska frågan. Och jag har väl försökt, eller jag kan känna så här inför den frågan, att jag tycker man kan ställa den om man har några bevis på att han inte lever. Men jag kan ändå, alltså jag minns i det militära fick man lära sig att du får inte dödförklara en människa om inte huvudet är skilt från kroppen. Alltså då, annars måste det till en läkare. Du kan inte som lekman bara hålla på, han är död. Men många journalistkollegor gör ju det. Han är död, det finns inga bevis för att han lever. Men det, den inställningen är ju ett svek mot honom och hans familj. Alltså, dels kan jag känna att fram tills att vi får ett officiellt dödsbesked så måste vi förutsätta att han är vid liv. Sen, jag inser att det här teoribygget är lite rangligt, men det andra man kan bygga det på är ju att andra som har omkommit och som greps 2001 och som har dött i fångenskapen av olika skäl, då har regimen kommunicerat det och berättat det. Den här personen har dött. Så att frånvaron av ett officiellt dödsbesked är också ett livstecken. Men sen är det klart att jag frustrerat med ljus och lykta har sökt efter det där liksom hårstrået från honom eller det där mötet med honom. Men jag och ingen diplomat heller och ingen familjemedlem heller har ju fått det tillträdet eller fått det livstecknet från honom. Och det gör ju... Ja, men det är klart att det skapar en ovisshet och en frustration. Det förstår jag. Samtidigt så hade ju inte Eritrea under alla de här åren fortsatt också att hålla på sitt sätt frågan vid liv om det vore så att han inte lever längre. Då hade de sagt det och sen hade den varit ur världen. Och så hade, även om reaktionen hade blivit brutal under en period, så hade ändå relationerna mellan Eritrea och Sverige gått vidare. Så att jag är fullständigt övertygad om att han har kapaciteten, den intellektuella och den kroppsliga, att liksom hantera långvarig tid i fångenskap. Han fixar det. Frånvaron av ett dödsbesked är ett tecken på att han lever, och allting annat än att förutsätta det är ett sånt svek mot honom och hans familj. Så att vi måste bara förutsätta det.
Kan du bara slutligen säga någonting om Sveriges arbete i att få honom fri? Vad har man gjort från vår sida?
Man har inte berättat vad man har gjort, och det har ju lett till en väldigt kantrad debatt i Sverige om tyst diplomati eller inte tyst diplomati. Det har ju lett till att de här pressfrihetsdagarna så kommer årligen texter av debattörer som kräver att Sverige måste våga markera mot diktaturen och vi måste pressa utrikesministern att vara hård mot Eritrea, och på så sätt så kommer Dawit Isaak att släppas. Och jag tror dels i den debatten så, jag menar svartvit, om det hade varit så att hårda ord från den svenska utrikesministern hade fått Eritrea att släppa honom, ja, men då hade de ju släppt honom för länge sedan. Det är liksom inte så det funkar. Att Sverige genom hot och sanktioner kan förmå Eritrea att göra någonting. Det är från, alltså den typen av hård linje uppfattas ju Eritrea som ett nykolonialt språk. Som att här kommer Europa och säger åt oss vad vi ska göra. Oavsett om det då är liksom berättigat eller inte om åtgärderna, så är det så hot eller aggressioner tar sig uttryck. Att det här är människor som har stått i skyttegravarna i 30 år. Det finns liksom ingen hårda diplomatiska ord som kommer få dem att säga oj, nej, men tycker ni så här, ja, men då ändrar vi oss. Utan tvärtom så tror jag man är beredd att gå upp i bergen och vänta ut utvecklingen ytterligare 30 år. Och den slutsatsen kom Sverige till för några år sedan, och i en intervju med kabinettssekreterare Annika Söder så berättar hon om att Sverige sedan en tid har lagt om linjen, där man försöker istället för hot och sanktioner bygga en mer respektfull relation med Eritrea, där man försöker inleda samarbeten mellan universitet, mellan organisationer, hitta gemensamma nämnare i saker där man ändå är överens. Fattigdomsbekämpning, sjukvård, infrastruktursatsningar och annat. Men utan att kompromissa om kravet på mänskliga rättigheter, utan att kompromissa på kravet om att det är ett brott mot mänskligheten att Dawit Isaak hålls fängslad. Och den linjen menar jag väl också att givet situationen nu verkar vara den enda framkombara vägen för att inte stänga dörren till Eritrea. För någonstans Sverige som har ett större intresse av att dörren hålls öppen än vad Eritrea har i den nuvarande situationen. Sen är det klart att den mjukare linjen, om man nu ska kalla den så, har ett bäst före datum också. Att man kommer till en punkt, om nu givet förutsättningarna i Etiopien, den politiska jordbävningen där, demokratiseringsprocessen där, om den tillåts rulla på, Etiopien tar bort sina trupper från Badme och fortfarande ingenting händer i Eritrea, ja, då kanske man måste omvärdera den linjen. Men jag tror också att utvecklingen i regionen gör att även Esaias Afewerki och ledningen nu utsätts för en dubbel press också från de egna. Att, men nu har vi vunnit, nu har ju Etiopien accepterat att de ska dra sig tillbaks. Då kan vi väl äntligen adressera de här frågorna om reformer, om konstitution och annat. Och inte bara infrastruktur och militär säkerhet. Att det kommer uppstå en sån inhemsk debatt inom ledningen kring liknande den som man hade liksom 98-2000. Men det återstår att se. Jag kan väl också tycka att någonting unikt, om man tänker att Dawit Isaak i 18 år har suttit fängslad och det har varit socialdemokratiska borgerliga regeringar och vartannat, en väldig styrka i ändå Sveriges sätt att hantera det har varit att det inte har gjorts till en politisk höger-vänsterfråga. Att regeringen, oavsett vem som har styrt, har bjudit in oppositionen och man har tillsammans jobbat fram en strategi så att Sverige har talat med en röst. Jag tycker man kan se till exempel kring Gui Minhai, bokhandlaren som kidnappades från Thailand till Kina, hur hans fall är mycket mer politiserat någonstans med olika utspel. Skicka hem ambassadören, skicka inte hem ambassadören och fram och tillbaks. Och det tror jag ändå är en styrka från Sveriges sida att Sverige har talat med en röst. Sen när man pratar med familjen så är ju de första åren fruktansvärt traumatiska för dem eftersom de måste övertyga UD om att han är svensk medborgare och sen måste de övertyga journalistkollegor om att det här är en kollega. Att det tar väldigt, väldigt många år, 2-3 år innan Dawit Isaak blir ett namn på allas läppar. Att mycket tid möjligtvis går förlorad under den första perioden när man inte ser allvaret i det hela. Eller det här är en svensk journalist som har fängslats på grund av sitt yrke. Det finns en pressfrihetsdimension i detta som gör att alla krafter borde sättas in från dag ett. Det gjordes inte, utan han fick betala ett pris. Men det, på ett sätt så var det också så att när jag och Johan greps så fanns det ju såklart en erfarenhet från Dawit Isaak-fallet som gjorde att man var snabbare på tårna och förstå att det finns en pressfrihetsdimension i det här. Och samma sak när andra journalister råkat illa ut efter oss så är det ju en lärande process också för UD men också för journalistbranschen som sådan. Det är en ny värld att operera i, en värld där det inte finns en respekt för journalister, där pressläget inte är någonting som räddar dig ur alla situationer utan tvärtom, någonting som är en, du blir en kul magnet, en måltavla på grund av ditt yrkesval i konflikter eller i diktaturer. Det kommer bli fler och fler som fängslas också. I en tid då stater kriminaliserar journalistik, stiftar terrorlagar som då förbjuder journalister från att intervjua terrorstämplade grupper, vilket gör det svårt för oss att göra vårt jobb om vi bara får prata med makten. Vi får inte prata med om det är Hezbollah eller Al-Shabaab eller Al-Qaida eller IS. Det måste vi göra. Vi måste lyssna på the bad guys och höra hur de ser på situationen. Det ingår i yrkes hantverksrollen, annars blir det inte, kan vi inte förstå världen och inte förändra heller och inte bekämpa de här grupperna. Och det är en utveckling som vi befinner oss mitt i och där alla någonstans famlar, och där var ju Dawit Isaak ett väldigt tidigt offer för den utvecklingen. Han greps ju bara veckor efter 11 september 2001, men sedan dess har ju fler och fler stater fängslat journalister med hjälp av terroristlagar eller olika lagar kring nationell säkerhet.
Tack så jättemycket Martin för din medverkan.
Tack, tack. Tack för möjligheten att få berätta.
Du har lyssnat på Martin Schibbye i avsnitt 7 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.